Ja, det här är Myter och Mysterier. Jag heter Erik Skylt.
Och jag heter Per Johansson.
Och Myter och Mysterier, vi brukar ju kalla oss helt fria. Det är vi ju på något sätt.
Ja.
Och det bygger ju på att ni som lyssnar på oss stöder oss på olika sätt. Och det är vi otroligt glada för.
Alltid.
Man kan bli Patreon-givare. Man går in på patreon.com/myter och mysterier. Eller så kan man swisha oss. Jag tänkte att jag skulle läsa upp det här swish-numret. 123-565-3803. 123-565-3803. Och jag vet att jag i förra programmet sa att man kunde faktiskt swisha allt från en krona och uppåt. Och en väldigt rolig lyssnare gick ju då förstås in och swishade en krona. Jag såg det på min telefon efteråt.
Oundvikligt.
Ja. En annan lyssnare, jag minns inte hans namn, han swishade 333 kronor och skrev någonting, half of the beast.
Okej.
Okay. Och var lite mystiskt på så sätt. Jag ska säga en sak kring Swish, att vi får ju en del stöd via Swish, och där är det många som skickar en hälsning också. Det kan man ju göra i Swish, och jag har inte riktigt lyckats svara på dem, för då måste jag liksom lägga in telefonnumret i min mobil och sen skicka ett sms tillbaka. Men jag tänkte bara säga, alla ni som har tackat för programmen och skrivit små hälsningar via Swish, vi läser allting och är superglada.
Ja, en annan sak jag gärna vill säga också, eller vi rättare sagt båda känner, det är att vi har ju, dels får vi en del mejl och andra mer personliga meddelanden. Dels så skrivs det en del i en grupp på Facebook, har vi sett, med önskningar om olika teman för kommande program. Det där tycker vi är väldigt roligt. Och många av de här temana är sådant som vi har haft i bakhuvudet själva. Eller också får vi någon idé om, ja, om det där verkar intressant. Det kan vi nog göra någonting om någon gång. Därmed inte sagt vi kommer att kunna göra allt som föreslås. Men vi är verkligen glada för det där. Och vi kommer att beta av en del av det allt eftersom. Det vet vi.
Och det är verkligen viktigt att säga att den diskussion, det finns ju både vår Facebook-sida då, som heter Myter och Mysterier, och så finns det någonting som vi kan göra lite reklam för, som är Myter och Mysteriers eftersnackgrupp, där man kan bli medlem. Jag har ganska många medlemmar nu. Där så diskuteras ofta innehållet i programmen, och det kommer också upp feedback där till oss, och det är vi väldigt glada för. Och försöker väl ibland rätta oss efter det som dyker upp där. Så att stötta oss gärna och gå in på vår Facebookgrupp och likea eller skriva en kommentar. Nu kör vi igång dagens program.
Så, dagens program. Då tänkte jag faktiskt att vi skulle fortsätta på ganska likartat tema. Både likartat och annorlunda tema som från förra gången när vi pratade om rosenkurserna. Och det här kommer då att handla om en specifik person. Nämligen Jakob Böhme. Det var så här nämligen att ett par år innan det första Rosenkorsmanifestet kom ut så färdigställdes ett annat verk som kom att utöva ett enormt, till stor del underjordiskt inflytande på eftervärlden. Tillsammans med andra verk av samma författare. Och det var då denna Jakob Böhme. Hans första verk kom ut i manuskriptform 1612. Det är alltså ett par år innan första Rosenkorsmanifestet, och titeln på den här skriften var Morgenröte im Aufgang. Mm-hmm. Kan översättas ungefär med stigande morgonrodnad.
Mm-hmm. Jakob Böhme, är han tysk?
Ja, jag kommer till det. Aurora kom den här att bli känd som för eftervärlden, det här första verket. Aurora är ju latin för just morgonrodnad. Och undertiteln, om man översätter den, lyder Roten eller modern till filosofi, astrologi och teologi från den sanna grunden. Jakob Böhme, han bodde i en stad som heter finns fortfarande såklart, Görlitz, som ligger numera på gränsen till Polen och inte så långt norr om Prag heller i Tjeckien. Så att det är lite grann i kärnområdet i, där det hände intressanta saker på den här tiden. Det är ungefär samma område som Rosenkorsmanifesten också förmodligen kommer ifrån. Inte just från Görlitz, men generella området här. Jakob var skomakare. Så han var en fri företagare, kan man säga. Inte bunden till någon institution eller kyrka eller något sånt här. Jakob Böhmes filosofi eller metafysik, den kom att förknippas ganska snart när den började bli känd med Rosenkors. Vad ska man kalla det? Låt oss kalla det Rosenkorsrörelsen då. För att det inspirerade ju en massa människor. Det blev någon sorts rörelse, även om det är oklart om det verkligen var några riktiga rosenkorsare så att säga eller inte. Så blev det ju en rörelse i alla fall. Och Böhme kom att förknippas med det här ganska mycket redan då. Och även av eftervärlden. Men det är stora skillnader också. Och man kan säga så här att Rosenkorsmanifesten, de var ju just bara det, manifest. Böhmes verk däremot är en oerhört djupgående, omfattande och avancerad metafysik. Grundad i vad man skulle kunna kalla, ursprungligen i alla fall, inspirerad så att säga i eller ur ett direkt skådande av Guds hemligheter. Så såg Jakob Böhme det själv också. I bok efter bok så fortsatte han då efter 1612 att beskriva sina upptäckter och tankar i den fördolda världen. Jag ska nämna några ytterligare titlar som ger en fingervisning lite grann om innehållet. Ett verk heter Beschreibung der drei Prinzipien. Göttlichen Wesens, alltså beskrivning av det gudomliga väsendets tre principer från 1619. En annan bok heter Vom dreifachen Leben des Menschen, om människans trefaldiga liv, 1620. Designatura rerum, om tingens tecken eller tingens teckenkaraktär. Det var ett verk om korrespondensteorin, kan man säga. Hur olika saker symboliskt hänger samman, realsymboliskt att säga, hänger samman här i världen från 1622. Och ett stort verk heter Mysterium Magnum, och det stora mysteriet. Så det är ganska intressanta titlar.
Ja, verkligen.
Man blir ju lite nyfiken, vad är det här för någonting?
Får jag fråga, var han, alltså det här att han jobbade som skomakare, var det någon typ av täckmantel?
Nej, han var en helt vanlig skomakare. Han blev skomakarmästare sen och en ganska uppburen. Alltså skråväsendet på den här tiden innebar ju att då var man skomakarmästare till exempel, så hade man ju en ganska hög status. Så han var ingen vanlig person liksom rent yrkes, eller rättare sagt, han var på sätt och vis en vanlig person rent yrkesmässigt. Och hade ingen akademisk skolning, men uppenbarligen läste han enormt mycket och var väldigt bildad och hade koll på rörelser i tiden och sådär.
Mm. Men den här då, det här skådandet, det var mer någon typ av gudomlig kontakt då?
Ja, jag kan ta det först här nu då, eftersom du frågar. Och det började då enligt hans egen utsago när han var 25 år gammal, år 1600. Och då berättar han för en, det här har han berättat för en vän som heter Abraham von Frankenberg, att under en tid så hade han lidit av svår melankoli. Han hade ett fromt sinnelag, det säger Frankenberg. Han var känd för det, Böhme, överhuvudtaget, för ett väldigt fromt sinnelag. Men han kände sig deprimerad av hur mörk naturen tedde sig och hur tryckande himlavalvet kändes. Han led av blandningen av gott och ont som han såg överallt. Men så en dag så berättar han för Frankenberg då, eller von Frankenberg, så en dag så fångades han av en solglimt i ett tennkärl och hans sinne öppnades. Han beskrev det som att han skådade in i naturens hemliga hjärta, in i en fördold, gudomlig värld. Och det här gjorde honom oroad först. Han blev så uppbrakt av det här så han lämnade skomakarverkstan och gick ut ur stan. Det var inte så jättestor stad på den här tiden, så han kom ut på landsbygden för att klara hjärnan. Men visionen fortsatte. Och innebar att han kände sig väldigt direkt och intimt omsluten av gudomlig kärlek, säger han. Och var det nu än var då som hände, så transformerade det Böhme. Och han kände sig manad att börja uttrycka i skrift då det här vad han hade liksom erfarit. Och det var tydligen väldigt omfattande och djupgående det där, för han höll på resten av sitt liv sen och skrev för att liksom förklara och uttyda vad han i första uppenbarelse, skulle man kanske kunna kalla det, hade erfarit den där dagen år 1600. Först 12 år senare kom det hans första verk ut då, i manuskriptform först. Det cirkulerade i manuskriptform 1612. Det här kopierades, manuskriptet, och började spridas. Och det nådde då så småningom högste kyrkoherden. Jag har någon speciell titel där på den tiden som jag glömt. Men alltså den högsta kyrkans representant här i högsta prästen, så att säga, i Görlitz. Han fick kännedom om det här, och även stadens styrelse fick kännedom om det, och det stod inte på förrän han förbjöds att sprida sina läror. Så hör du, skomakare Jakob Böhme, nu får du minsann hålla inne med det här, inte hålla på att skriva och sprida såna här konstigheter. Och i flera år så lydde han faktiskt. Men 1618, det var alltså samma år som 30-åriga kriget inleddes, så kunde han inte hålla tyst längre. Så sen, som jag sa, så ägnade han resten av livet till att skriva. Och när han dog 1624 så hade hans rykte och skrifter börjat spridas vida omkring. Och den samlade utgåvan, i en modern samlad utgåva av hans verk, omfattar 11 tjocka böcker. Så det är ingen dålig produktion. Och det kom också att utöva väldigt inflytande redan i samtiden, men också ända in i vår tid. Det kan jag komma till avslutningsvis lite kort, vilken inflytande Böhme har haft på en del andra kända figurer. Det är lite roligt, för att han är ju ett exempel på det här, en urbota mystiker, skulle man kunna säga. Som också har en väldigt intellektuell ambition att principiellt försöka uttrycka och jordgestalta sina mystika upplevelser. Och hur världen ter sig, livet, människan, Gud, hur det ter sig i den sorts medvetande som han tydligen levde i. Så därför är han ju mycket mer än bara mystiker, han blir ju också en metafysiker. Alltså han sätter på pränt väldigt kraftfulla idéer som har kommit att prägla många i senare tider. Men han gör det, alltså det som jag tycker är intressant är att om du öppnar en gängse filosofihistoria, så är det väldigt stor chans att Böhme inte ens nämns. Så han är ett exempel på en sån här kombination av mystiker, tänkare som av ett väldigt eget, annorlunda, icke-formellt slag, men starkt och djupt slag, som inspirerar många, men som liksom inte passar in i det sedvanliga sättet att konceptualisera filosofihistorien. Så han får inte vara med. Så han har med andra ord utövat ett underjordiskt inflytande. Mm. Redan i sin samtid och fortsatt. Mera underjordiskt allt eftersom tiden har gått.
Jag har ju hört hans namn nämnas ganska så mycket. Han räknas väl ändå, om man på något sätt ska kategorisera honom, han räknas väl ändå som en kristen mystiker.
Ja, men väldigt oortodox. Då.
Precis, väldigt oortodox. För jag har ändå hört präster som nämner Jakob Böhme som en sån inspirationskälla till en typ av kristen mystik.
Ja, en av hans böcker heter Der Weg zu Christo. Vägen till Kristus. Mm.
Så han är inte liksom en total okultist.
Nej, själv inte. Såg han ju som att han utlade den vad kristendomen egentligen handlade om. Mm. Men det höll ju då den här pastor Richter, tror jag han heter, om jag inte missminner mig nu, inte med om. Och många andra lutheranska ortodoxa teologer höll ju inte alls med om det.
Jag ska säga två saker innan du ska få berätta lite mer om vad han verkligen skrev i de här 11 böckerna. Visst är det märkligt det här, om man ska kalla det för hans omvändelseögonblick eller hans kallelse händelse eller hans uppvaknande, vad man ska benämna det, att det där är någonting som är ganska likt över tiden. Alltså en människa som upplever en väldigt svår period, ofta mörk och depressiv. Och sen så är det någon liten detalj. Någonting lite, som här i Böhmes fall, att han ser då en sol. Vad var det? En solglimt i ett tändkärl,
berättas det. Och då, det är en av de mera kända sådana här mystiker uppvaknande historier.
Det är väldigt vackert det, för att det där är, jag måste bara säga någonting om det, att jag har ju ägnat, precis som du, många år av mitt liv att läsa om olika berättelser och människor som upplever saker, och det finns några som hoppar, eller som inte. Man säger så här, när du berättar om Böhme här, så kom jag och tänker på en annan bok som jag läste ganska nyligen, som är av den här samtida killen som heter Eckhart Tolle.
Mm.
Mm, du har säkert hört mycket om honom, och det är också så där, det är faktiskt många som har skrivit till oss under åren och säger, ni borde göra någonting om Eckhart Tolle, och jag har alltid tänkt, det där känns lite för enkelt, och är inte det liksom för populärt på något sätt? Men till slut så läste jag hans första bok, och det var inget fel med den, men jag har bara en stor invändning, och det är att han beskriver då i sin bok en metod för att i princip bli lycklig, och den är fin och den är rimlig, men hans sätt att komma till den här metoden, till den här insikten, var ett ögonblick av, vad ska man säga, mystiskt ingripande. Han har en depression och han vill i princip dö, och så plötsligt så känner han en natt, tror jag det är, hur han genomströmmas av kärlek, och han blir lycklig och hans ögon öppnas och han ser världen på ett annat sätt. Och sen så ser han då som att han har en mission att föra ut det här i samhället. Men problemet är att jag tycker i den här boken så hoppar han över den själva undret som inte kommer från honom själv. Utan det, som kommer utifrån.
Det här är i väldigt många fall ett genomgående drag hos många som sen har kommit att, så att säga, skifta livsbana och upplevt att man faktiskt måste göra något helt annat än man själv trodde först. Jag hör ju själv dit. Det har jag väl berättat en del om i något program. Finns kända historiska personer som har utövat stort inflytande också, som Emanuel Swedenborg till exempel är ju ett väldigt känt exempel på det här. Honom kan vi få anledning att återkomma till någon gång. Eller rättare sagt komma till någon gång.
Jag skulle nästan ibland kunna gå så långt och säga att en människa som inte har upplevt det här, som predikar starkt, kanske man inte riktigt ska lita på.
Nej, ett sånt här skifte innebär ju, och det innebar det uppenbarligen för Jakob Böhme, det innebär att man, eller jag skulle till och med kunna, eller vilja uttrycka det så här, att ett sådant skifte innebär oundvikligen att man vet att tillvaron är väldigt annorlunda än vad de flesta människor har fått för sig och fortsätter att tro. Och som man själv trodde innan. Och det går inte att komma ifrån det. Det är lite grann som andra sanningar man får veta om någonting. Det kan vara vardagliga saker också. Man får reda på någonting. Och när man väl har fått reda på någonting så kan man liksom inte man kan inte bli av med det igen. Vad det än är, var en stor eller liten sanning så liksom blir, och det här är en stor sanning då för att förändra hela verklighetsuppfattningen. Därför är det också intressant då, tycker jag, vad Böhme egentligen kommer fram till och uttrycker. Och det säger sig självt att det går inte att sammanfatta så många tjocka böcker på några minuter. Men jag kan göra ett försök att framhålla några grundprinciper, för att det är ju, om man i dessa känner igen någonting som väcker någon resonans, väcker någon aha eller igen någon annan sorts igenkännande eller då är ju det ett tecken på att hur krångligt det än blev när jag lade dessa böcker av Böhme, så finns det någonting som är giltigt. Om man har haft någon liknande erfarenhet så kan man nog känna igen det här. En grundidé hos Böhme. Och allt jag kommer att säga nu då är ju här min superextremt korta sammanfattning efter eget huvud, men dock vågar jag påstå i Böhmes anda. En grundidé är att anden, Guds ande, är en vital substans som är latent i allting. Och eftersom Gud skapar naturen, inte ur intet, utan ur sitt eget vara, så är andens gudomliga liv fullkomligt närvarande på skapelsens alla nivåer. I mikrokosmos och makrokosmos, i allt som existerar på olika nivåer i naturen. Han säger också att världens grund kan förstås som kvalitet. Alltså att Guds ande kan förnimmas. Man kan så att säga känna och smaka anden. Och den här kvaliteten är rörelsen, vällandet, drivandet av det som existerar. Allt som lever. Kvalitet är den förnimbara manifestationen av de krafter som verkar i tingen. Och i världen finns det då en blandning av goda och onda kvaliteter som hela tiden strider med varandra, särskilt i människan. Och dessa motsatser är en förutsättning för världens existens. Det här resulterar hos Böhme nu då i en kosmologi med tydliga alkemiska drag, för att det blir en avancerad lära om olika transformationer mellan olika kvaliteter. Och närmare bestämt, och det här uttrycker lite olika i olika böcker, men det här är ett sätt att lista det hela. Han identifierar 7 olika grundkvaliteter som alla är levande och verkande andar. Och den första kvaliteten är, alltså det är ingen nödvändig ordning här nu då, va? Men en kvalitet är torr. Torrhet, det är allting som upplevs som melankoli eller dödens makt. Sen har vi söt, skulle man kunna säga är den ljuva livskänslan. Vi har bitter, den destruktiva kraften. Vi har kombinationen vatten-eld, motsatsen dag-natt eller dygd-synd. Vi har kärlek som är sammanbindande. Livets liksom förkroppsligande kärlek, återfödelse. Vi har ljud som är urskiljning eller upplysning. Och så till sist så har vi korpus som är jorden, kropparna, allt som finns. Allt som väntar på att återfödas, som man uttrycker det. de här kvaliteterna då reder han ut på olika sätt i olika böcker, i olika preciserar de på olika sätt, och de, ibland är de mer abstrakta, ibland mer konkret uttryckta. Men det är viktigt det här med att det är just kvaliteter. Och det, överhuvudtaget är det kännetecknande för Böhmes metafysik generellt, att den är väldigt, vad ska man kalla det? Ja, man skulle nästan kunna säga sensuell, eller om man i allmän mening, alltså sensitiv. Det har just med förnimbara kvaliteter att göra. Alltså Guds väsen i alla dess schatteringar, i alla dess förverkliganden i naturen och i människan kan omedelbart förnimmas och erfaras. Det är inte något, det är inte någonting som är existerar en sorts, någon sorts egen fristående icke-kroppslig, icke bara abstrakt verklighet, utan det är två sidor liksom, en andlig sida och en manifesterad sida, och de hänger nära samman. Den manifesterade sidan uttrycker den osynliga sidan.
Har det här någonting att göra med att han menar att världen skapas, som jag förstod det när du berättade, att Gud drar världen ut ur sig själv nästan?
Ja.
För att annars brukar man väl säga att Gud skapar, vad är det heter på latin? Ex nihilo.
Ex nihilo, ja. Det var därför jag sa nyss att enligt Böhme så skapar Gud naturen eller världen inte ur intet.
Nej.
Utan ur sig själv. Och han själv är inte intet. Utan han är detta urvällande, skulle man kunna säga.
Och det skiljer det sig mot den mer traditionella teologin då,
ja.
Som är det här ex nihilo.
Ja.
Mm.
Det är en radikal skillnad, naturligtvis. De här kvaliteterna nu då, torr, söt, bitter, eld, kärlek, ljud, korpus. Som jag sa kommer de till lite olika uttryck i olika böcker, men vi kör med detta nu. De transformeras ständigt i varandra. Böhme kallar det här för födelser. Och dessa födelser av de här kvaliteterna i och ur varandra genererar naturens harmoni, som han kallar die temperatur. Alltså tempereringen, modereringen av motsatta ytterligheter. Och alla de här kvaliteterna och deras transformationer är återigen förnimbara. Det är inga abstrakta begrepp. Materien och kosmos präglas av passioner, drivande kvaliteter. Och det här är en av de saker som gör Böhme så läsbar, för att även om man, det är inte lätt att förstå mycket av Böhmes verk, kan jag säga. Jag har studerat det ganska mycket tidigare, en tidigare period i livet, även hans original, och det är inte så lätt att fatta vad man menar alltid. Men det är alltid av och till liksom levande gjort med så otroligt kraftfulla levande ord. Så att man känner hela tiden att det här är ingen abstrakt filosofi som man bara har tänkt ut. Utan det här är någonting som har liksom levts fram snarare. Och han har försökt hitta lämpliga ord för att uttrycka det här.
Det känns ju ganska kroppsligt på något sätt.
Ja, det är det ju.
Som att det är verkligen den hantverkaren som sitter där och känner lädret med sina händer och slår in spiken i skon. Och sen så, alltså
det är nog kanske ingen så dum association, tänker jag nu faktiskt. Jo, men det är riktigt det här att det finns någon sorts mustighet, skulle man kunna kalla det, i Böhmes metafysik. Men man får inte inbilla sig i och för sig då att det är det som är poängen. Det är inte mustigheten i sig som är poängen, utan poängen är att denna manifesterar det osynliga, och det osynliga som är det viktiga. Så att säga, det är det som är det reella.
Mm. Och det osynliga är Guds ande då?
Ja, men den är alltså också dynamisk.
Mm. I och med att det fanns liksom mörka och ljusa krafter, så måste det finnas ljus och mörker i Gud också, enligt Böhme.
Ja, det finns
Böhme.
Ljus och mörker i Gud, och det finns någonting före Gud eller under Gud eller bortom Gud till och med hos Böhme, som man kallar för i ett senare verk för det ungrunt. Ogrunden.
Aha, oh, ja.
Och intressant. Ur denna ogrund framträder Gud som är både ljus och mörker.
Mm.
Vilket i och för sig stämmer överens med till exempel hur Gud framställs i Gamla testamentet.
Mm.
Så det här med kontrasterna och motsatserna är en viktig del av Böhmes metafysik också. Och det är dessa motsatser som genererar eller ger upphov till de här olika kvaliteternas olika interaktioner. Och jag kan inte förklara det här särskilt ingående eller så att man begriper det på en gång, utan jag kan bara på något sätt antyda vart det barkar hän här med saker och ting. Men jag skulle säga någonting apropå det där med kroppsligheten och så vidare. Böhme började publicera, eller Böhmes verk började spridas samtidigt som Rosenkors-manifesten. Och han kände ju till de här och han märkte hur hans vänner kämpade med hur de skulle ta det här budskapet i de här Rosenkors-manifesten. Och själv lär han ha sagt till sin vän och lärjunge Abraham von Falkenberg som jag nämnt. Han har sagt till honom att ja, manifesten, de var intressanta men galna.
Mm-hmm.
Och vad menar han med det då? Jo, han menar att det vore bättre att söka den sanna reformationen i Kristus genom att ta avstånd från den del av ens jag som var bundet till den lägre världen. Så han såg den här världsligt inriktade delen av Rosenkors-manifesten som tveksamma, skulle man kunna säga. Han var inte så intresserad av de här politiska sidan av saken, utan han betonade väldigt starkt människans själens omvandling först som en förutsättning för allt annat. Och det här strider väl egentligen inte mot andan i Rosenkors-manifesten, men och det tyckte inte många av hans efterföljare heller i och för sig. Så det är såna här olika betoningar och kontraster som framträder när man tittar lite närmare på företrädare för olika saker.
Men menade Jakob Böhme att han verkade i en tradition eller var det att det här var en gudomlig inspiration som bara kom till honom?
Ja, han verkar själv ha sagt det som att det var just det, en gudomlig inspiration som bara kom till honom och som han upplevde att det var hans livsuppgift att uttrycka detta i skrift. För att kunna göra det, som jag sa, så var han välorienterad i samtiden och han läste mycket, så han hade koll på alla möjliga esoteriska, hermetiska, alkemiska, astrologiska och filosofiska skrifter av olika slag, och det här märks i hans böcker. Han liksom inte använder mycket av terminologi som kommer från andra håll ibland och sådär. Men han bakar ihop det på sitt alldeles eget vis. Så han anser sig ju uppenbarligen ha fått en sorts gudomligt uppdrag. Och nu, Jakob, ska du skriva det här. Det är ungefär som Swedenborg också, 100 år senare eller drygt. Ja, lite drygt, ungefär lite drygt 100 år senare. Och han anammade också mycket av den nya synen på världen. Han lade sig till med den här nya heliocentriska världsbilden till exempel. För den tyckte han symboliskt träffade sannare metafysiskt med solen i centrum.
Mm.
Så där var han ju, kan man ju se honom som en sorts egensinnigt uttryck för det hermetiska också i mycket av det han säger. Det är ju så, på ett sätt är det ju, apropå det då, det är ju lite missvisande skulle jag säga att tala om den hermetiska traditionen på ett sätt. Det beror lite grann på vad man menar, eller överhuvudtaget såna här esoteriska, mystika företeelser som innefattar personer som Jakob Böhme, att det har liksom två sidor. Den ena sidan är att människor erfar någonting av hur det är, kan man säga. Och var och en på sitt sätt, om de befinner sig i en sådan situation och är sådana personer och har sådana förmågor att de kan uttrycka sig, så skriver de någonting som Böhme då till exempel. Så så skriver de det här så som vad de försöker uttrycka är ju det de vet, kan man säga, enligt sin egen uppfattning, vad de har kommit att veta. Och för att kunna uttrycka det då, så gör man som Böhme, att man letar ord i samtiden för att uttrycka det här. En del blir alldeles egna ord och åskådningar, en del kommer från material som finns. Och då hittar man naturligtvis det tidigare existerande skrifter som man känner uttrycker samma sak som man själv har erfarit och upptäckt. Vilket ju ger en sorts stöd också för att man inte har blivit galen, utan att man faktiskt har kommit i kontakt med någonting som andra också har kommit i kontakt med. Eftersom de verkar uttrycka det på ganska likartat sätt, så måste det ligga någonting i det ungefär. Men ändå har vi den där unika rösten i varje enskilt fall, som hos Böhme och andra, både tidigare och senare. Så att en kombination av någonting som är gemensamt. Och det gemensamma är väl snarare i någon mening människans natur och hur världen är och hur förhållandet mellan Gud och världen är. Och det här uttrycks på många olika sätt. Det som ger upphov till det man skulle kunna kalla den hermetiska traditionen då, det är ju de av de här personerna som uppenbarligen uppfattar vissa saker så pass lika så att de kommer att traderas och uttryckas i likartade symboler. Och i likartade formuleringar under lång, 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 lång tid. Så att det behöver inte nödvändigtvis vara så att det finns någon sorts... Man kan inte jämföra den hermetiska traditionen med till exempel kyrkans tradition. Alltså med någon sorts dogmatik.
Nej.
Det är väl det som är poängen med det jag försöker säga här.
Den traderas inte på samma sätt.
Nej. Det liksom finns inga, det finns ingen förening eller kyrka eller grupp eller sekt eller någonting.
Det finns bara, du menar alltså att det bara finns människor som har upplevelser som liknar varandra, skulle man kunna säga, eller ett språk som liknar varandra.
Ja, och det som traderas är ju ett språk och en symbolik.
Ja.
Och den tar sig liksom lite olika uttryck då, beroende vem som så att säga tar sig an det.
Mm.
Och det som gör att man kan prata om en tradition i viss mening, det betyder i första hand inte att det är någonting som traderas. Även om det finns sådana inslag också. Det finns det, men det är en mångfald av sådana. Mm. Och det blir mera som en... En organisk växt av någonting som uppenbarligen har så pass mycket gemensamma karaktäristika att det går att känna igen.
Men tänk om det är så här.
Och som kan, som jag nämnde i förra avsnittet, vinklas åt olika håll. Eftersom för att det intressanta här nu då, apropå det som kallas för den hermetiska traditionen, det är ju att den innehåller uppenbarligen någon giltiga metafysiska principer som det till och med går att göra vetenskap av. Vilket är historiskt välbelagt när det gäller det vi kallar moderna naturvetenskapens uppkomst, som tog tag i vissa av de här principerna och gjorde om dem efter någon sorts andra principer, men ändå.
Men tänk om det är så här då?
Det är inte bara någon sorts poetiska uttryck eller något sånt va?
Nej, men tänk om det finns olika linjer här. Alltså, om jag försöker sätta in Böhme då i ett större sammanhang, så på ett sätt så är han perifer, alltså han är skomakare och är en ganska vanlig man som får någon typ av uppenbarelse. Men tänk om det i hela vår mänskliga utveckling och framförallt i den här europeiska eller västeuropeiska utvecklingen som vi ofta pratar om. Tänk om det alltid finns de två linjerna där det finns liksom mitten och periferin. Och de här inspirerar varandra. Alltså det finns den erkända läran och så finns det de som Böhme, de som är periferin. Och i och för sig kan påverka mitten också. Det här har ju till exempel redan med Jesus och hans lärjungar. Då brukar man ju säga att det finns liksom en Petruslinje och en Johanneslinje. Petrus är då kyrkan. Jesus säger till honom, ska jag bygga min kyrka. Och Petrus är den första påven, brukar man säga. Det här är verkligen dogmat,
Ja, det där är en dogmatisk efterkonstruktion.
Ja, men vänta nu.
Skulle jag säga, men det är inget angrepp på vad du säger. Jag är med på resonemanget.
Ja, men ja, precis. Jag måste slutföra det här. Absolut. För att då Jesus säger, du är den synliga kyrkan, ska man kunna säga. Mm. Byggnader, hierarkier, det dogmatiska. Men så finns det ju också lärjungen Johannes, som då i Johannes evangeliet skulle man kunna säga invigs i någon typ av hemlig lära. För hela Johannes evangeliet går ju avslutas med att Jesus går iväg med Johannes och säger någonting som ingen annan får reda på vad han säger. Och det här har jag läst att man skulle då kunna kalla för Johanneslinjen. Och de här två linjerna finns hela tiden. De kanske finns i nästan allting. Det vill säga den synliga sidan och den osynliga sidan. Och då tänker jag att en sån som Böhme, han skulle man då kunna sätta in i Johanneslinjen. Han ser ju sig ändå som kristen på något sätt.
Det kan man absolut göra om man ser det på det sättet. Ja.
Och de här två linjerna måste hela tiden, de här två vägarna måste alltid samverka på något sätt. Eller måste, de gör det. I utvecklingen.
Jag skulle säga att det är mer komplicerat och på ett sätt och inte så harmoniskt.
Nej, det behöver det ju inte vara.
För att vad som en sak jag vill minnas jag nämnde i förra avsnittet var att om vi nu då utgår ifrån att det rör sig om giltiga, på något plan, giltiga idéer här. Det vill säga, det är inte några renbara poesi eller skönlitteratur eller fantasier eller någonting. Nej, utan det är någonting som faktiskt, det är formuleringar och insikter som når en nivå sanning som faktiskt går att realisera på olika sätt. Ja. Det går att realisera i människors eget liv, men det går också att realisera rent kunskapsmässigt.
Mm.
Och i och med det så är det också korrumperbart, kan man säga. Så att det kommer att kunna utnyttjas i olika syften. För att allt som är giltigt i förhållande till förståelsen av världen och hur människor fungerar, det kan ju användas för att hjälpa människor. Och det kan också användas för att skälpa människor.
Mm, precis. Det här tog ju du upp med rosenkorsarna i förra avsnittet, att det som rosenkorsrörelsen, om man kan säga så, förmedlar är någonting som både kan leda till någonting uppbyggligt och livsbejakande, men också kan användas åt andra hållet.
Och det beror på vilka andar, så att säga, om det är goda eller onda andar som driver på tolkningen och realiserandet av det hela här nu då, om man talar i sådana termer. Och sen det här med centrum och periferi, då är frågan vad som är vad då egentligen.
Det
finns goda skäl, menar jag, att säga att det är den här fördolda vägen som är centrum, medan allt annat är periferi.
Ja.
Och ju mera periferi det blir, desto vad ska man säga, stelare, eller i Böhmes termer, torrare blir det.
Ja, det är möjligt att Jesus tyckte så också.
Den som vill verka, och på periferin är det också alltså vår vardagliga, vanliga värld som vi lever i och tror är på riktigt, med allt vad samhället innebär och myndigheter och skatter och allting.
Mm.
Allt det där är periferin, och i den delen av verkligheten så finns det många intressen som vill utöva makt över andra. Mm. Det där kan man driva ganska långt om man vill.
Mm.
Men vi skulle återgå till Böhme.
Mm. Jag måste säga,
om du inte vill säga något. Jo. Du hade en ytterligare
tanke
här.
Jag måste säga en sak här. Att, det är intressant att Böhme har ju faktiskt en, kanske inte motsvarighet, men det finns ju, om man studerar svensk mystik, så finns det under 1900-talet en skomakare som heter, om jag inte minns fel, Hjalmar Ekström.
Just det, jo, jag har läst honom.
Och han verkar vara lite Böhme-lik. Alltså han får någon typ av uppenbarelser, och många säger till honom att du borde bli författare eller präst, eller du borde ut liksom på arenan. Han säger nej, jag ska bli skomakare. Och det blir han också. Och det bildas en liten krets kring honom. Mm. Men han verkar mest varit en sån Jag kommer inte ihåg vilken stad i Sverige som han var verksam.
Var det inte i Stockholm?
Det kanske var i Stockholm, men det är väl första delen av 1900-talet, tror jag. Och han verkar vara en sån här perifer figur på ett sätt, i och med att han är skomakare resten av livet. Men korresponderar med ganska namnkunnigt folk.
Just det.
Och utifrån vad jag har läst i de skrifterna så verkar han också få någon typ av insikt. Och då, jag tänkte direkt på honom. Just det, vi har vår egen Jakob Öme här i Sverige. Så det är väl någonting om man... Det kanske är något extra mystiskt med just skomakaryrket.
Ja, det är intressant.
Det, får jag spinna lite där på symboliken? Vad är livet? Livet är på ett sätt en pilgrimsvandring. Vad behöver du för att kunna orka hela vandringen mot målet? Bra skor.
Just det.
Och översätt det då till andlig... ett par andliga det är ganska, sandaler.
Det är en väldigt fin träffande symbolik.
Ja, eller hur? Visst, jag tycker det kanske.
Absolut.
Du behöver en skicklig skomakare som ger dig rätt sorts skor så du ska orka gå ända till slutet.
Jag ska säga något mer om Böhmes metafysik och hur det relaterar lite närmare bestämt till oss då som människor. Jag sa att den innebär att Gud i sig själv är en sorts vällande som innefattar både gott och ont. Och ur detta vällande växer och genereras de här kvaliteterna som i sin tur genererar världen, skulle man kunna säga. Det här är en väldig förenkling och egentligen, men jag tror att det håller som grundresonemang. Så att världen återspeglar direkt den gudomliga verksamheten, skulle man kunna säga. Då kan man ju fråga sig, varför är världen sån? Åtminstone frågar sig Bö med det. Och då säger han att Gud, anden, skulle inte ha någon självkännedom om den inte realiserade sin potential. Den eviga anden föder denna potential genom att ge upphov till livet, änglarna, naturen. Men naturen är inte Gud. Utan det gäller att tränga under ytan. Alltså naturen i sig, så som man ser den, är i sig inte Gud. Men den uttrycker Gud. Så att om man tror att... Det var väl det som var hans liksom... Det han betonade då när han lite grann kritiserade en viss världslig tolkning av Rosenkors-manifesten då. Alltså att han, poängen med livet här i världen, det är att ska få oss att vakna upp och se var livet kommer ifrån. Och inte tro att det här är allt som har någon betydelse som vi liksom oförståndigt eller omedvetet erfar. Eller upplever. Så det gäller att tränga under ytan och bli varse upphovet snarare än resultatet, skulle man kunna säga. Och han säger en annan sak som framkommer är intressant. Det är att han menar att man blir varse evigheten genom bestämda ögonblick av kongruenser, kan man säga. Synkroniciteter. Så det gäller på så sätt att tyda tecknen. Så att i bestämda ögonblick kan man bli varse genom någon sorts kongruens av omständigheter och tecken som man uppmärksammar. Så blir man varse att något annat än det som det verkar vara.
Är det här hans solglimt i kopparkärlet?
Skulle ja, det skulle ju naturligtvis kunna vara ett sådant tillfälle. Och det här att det gäller att tyda tecknen, eller att leva i en sorts beredskap att kunna tyda tecken när man väl blir varse dem. Det ligger ju ganska nära det Jung långt senare kommer att kalla synkroniciteter, uppfattat här nu då på ett mera metafysiskt sätt. Det är ju ett av hans verk som jag nämnde heter ju Signatura Rerum. Tingens tecken, tingen som tecken. hela naturen är tecken, och för den vise kan man säga då, så kan de här tecknen i vissa ögonblick peka bortom sig själva till andens verksamhet bakom eller under det hela. Så människans existens är en invecklad gåta som behöver vecklas ut. Och människans uppgift blir att genomskåda världen och därmed realisera andens sanning i sig själv. Bli gudlik kan man säga. Och här gör då i samband med detta, det är det i samband med detta synsätt som Böhme gör en metafysisk tolkning av Kristusdramat. Den här samtidigt frälsande och plågsamma processen genom vilket man vaknar till andligt liv då. Och i och med det blir i sig själv en sorts allt mer medvetet förverkligande av anden. Så som Gud själv är ständigt självskapande. Det här är det speciella med Böhmes hela metafysik och Guds uppfattning. Det är att Gud är självskapande. Och det är också vad människan behöver bli. Men det kan människan också, det kan människan bara bli genom att erfara, bli medveten om, leva ut så att säga Guds ande i sig själv.
Men hur är man självskapande? Vad är det?
Det är ju att man inifrån drivs av anden i sig. Precis som Gud drivs av sin vällande potential att förverkliga världen. Så är var och en av oss potentiellt en sådan vällande förverkligare av vad som finns i oss om vi väcks till andens realitet. Men inte omedvetna, inte oväckta, inte oandliga.
Ja.
Då är vi inte det.
Ibland när man talar om sömnen och vakenheten, så kan det låta lite kan jag tycka att det låter liksom lite elitistiskt, att det är så där folk där ute de bara sover, och men vi är de vakna, och det här har vi nog båda sett verkligen missbrukas i vissa nyandliga new age kretsar, att det finns en kult kring att vi är de vakna, vi har genomskådat allting. Men jag måste säga att jag fick en erfarenhet för en stund sedan. Satt och lyssnade på en restaurang på ett sällskap som satt bredvid. Det var en helt vanlig lunch. Jag tror att det var två par och jag var där ensam, så att jag hade möjlighet att liksom... Det började inte som ett tjuvlyssnande. Men efter ett tag så blev det det. Och det intressanta var när jag lyssnade på dem, det var att det kändes som att de bara upprepade saker som andra sagt till dem. Alla samtalsämnen rörde sig på en väldigt, väldigt allmän nivå. Och ingen sa någonting som var det minsta originellt. Och det här skulle kunna låta lite hårt då, som att jag liksom är snobbig och förväntar mig att alla andra runt omkring mig ska ha djupa filosofiska samtal. Det jag vill komma fram till var att jag upplevde de här, jag tror det var då två par, som att de helt genom hela den här lunchen satt och pratade i en timme utan att anden var med. Det fanns alltså inget sånt genuint i deras samtal. Och det är mycket möjligt att de här paren tyckte väldigt illa om varandra. Och sen så levde de upp när de gick ifrån den här lunchen. Det är mycket möjligt. Men det där tyckte jag var så otroligt konkret bild av det sovande.
Jag kommer att tänka på en av Astrid Lindgrens böcker, Madicken. Jag tror inte jag missminner mig nu att det är i Madicken. Jag minns inte om det är Madicken själv eller hennes lilla syster som säger detta. Utbrister vid något tillfälle. Jag känner livet i mig! Och det är ju lite det handlar om.
Ja.
Att man i sig själv verkligen erfar hur någonting i en själv väller upp. Och ja. Måste, vill komma till uttryck. Och detta är något speciellt för varje människa, vad det är då. Men det finns också en gemensam nämnare. Jag tror den gemensam nämnaren är det Böhme på sitt krångliga vis försöker uttrycka. Och det finns någon sorts antingen eller här. Att antingen man erfar man det där och lever det eller inte. Och det förutsätter någon sorts uppvaknande.
Mm.
Och barn föds förmodligen med det.
Ja. Och det är här den här bilden av, som vi har återkommit till så många gånger, Fylke i Tolkiens värld är så bra. Där de här godmodiga, snälla, småborgerliga hoberna bor. Och tänker att det finns absolut ingenting utanför deras lands gränser. Och så är ju det här samtalet som finns i början av den första Sagan om ringen-boken på värdshuset Gröna draken. Där då Sam sitter och säger, nej men jag tror att det finns någonting där ute. Ja, det finns ju så många legender om alver och det måste finnas någonting. Nej, 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 säger jag. Du bara sitter här och fantiserar. Det finns ingenting. Och så tillägger ändå, och om det hade funnits någonting så är jag ändå inte intresserad. Och det där är kanske det här som det är kanske någonting genuint mänskligt att det finns en risk att man hela tiden fastnar i den typen av bekvämlighet.
Böhmes eftermäle för övrigt, jag sa ju att han inspirerat senare tänkande. I synnerhet under romantiken så var det många filosofer som tog upp Böhme, och en av dem som gjorde väldigt mycket av grunden för hela hans filosofi egentligen kom från Böhme, har det visat sig viss idéhistorisk forskning. Det var ingen mindre än Hegel. Hegels grundfilosofi skulle man kunna säga är en sorts rationaliserad variant av Böhmes, den här dynamiska synen. Så många som menar att hela idén med, eller vissa forskare som menar att hela idén med tes, antites, syntes är egentligen en sorts, som jag sa, filosofisk rationalisering av Böhmes tre grundprinciper.
Hegel, är det han som pratar om tinget i sig också?
Nej, det är Kant.
Ja, just det. Är det Kant som du är så mycket emot? Det är någon av de här
som... Ja, det finns sidor hos Kant som jag är emot. Bland annat det här med ting, vad han säger om tinget i sig.
Ja, jag vill minnas det.
Hegel i sin tur då inspirerade mycket av de här revolutionära rörelserna sen. Så att det också vissa forskare menat att det finns någon sorts linje från Böhmes, man skulle kunna kalla den även dramatiska metafysik, in i de här typen av omvälvande idéer då som Hegel också inspirerade. Olika revolutionära idéer. Då är man väldigt långt från Böhme själv kan jag säga.
Mm.
Men det är ju ett exempel på hur idéer börjar leva sitt eget liv, och ligger det någonting i dem, så den här dynamiska aspekten, den här motsatsernas spel och allt sånt där. Det kan ju, sådana idéer kan användas på många sätt. Och Böhme formulerade det med sån kraft så att det levde vidare under ytan på den skolfilosofin.
Men när du läste Böhme första gången, för du har ju ägnat så mycket tid åt honom, kände du igen dig då?
För min del har det ju varit så här att jag tror det är det i det program för länge sedan som vi kallar för Hermes.
Jo,
det är det program som hemma hos August Strindberg.
Precis, medan Strindbergs ande var på promenad. blev vi upplysta av hon som hade det museet.
Just det. Så berättar jag lite kort om att det var ju så i mitt liv att jag hade ju en sån här väldigt materialistisk verklighetsuppfattning fram till den dag då jag drabbades av någonting i stil med Böhmes.
Du såg solglimten i tennkärlet.
Ja, jag såg mer än så, men resultatet av det hela var i alla fall att jag insåg att världen är verkligen inte vad den synes vara. Och sen det där rubbade ju hela min, det ändrade ju min livsbana och rubbade hela min tillvaro. Och den har aldrig blivit, vad ska man säga, avrubbad sen dess. Vad som det då ledde till i sin tur var ju att jag blev tvungen att hitta formuleringar som uttryckte det jag själv hade erfarit. Och en av dem som jag tyckte lyckades uttrycka det bättre än många andra, det var just Jakob Böhme. Men han var inte bara han.
Nej.
Jag tror så att det är mycket det handlar om. Jag tror det var precis så för Böhme också, jag är säker på. Och många andra, Swedenborg till exempel, att när man är med om en sån sak och begrips av ett behov att formulera och uttrycka vad sjutton man har varit med om, först och främst för sig själv men kanske också sen för andra då, om man är en skrivande eller pratande person, att man behöver hitta ord för det, och en del ord kommer man på själv, men väldigt mycket får man genom att läsa andras skrifter som man känner intuitivt. Ja, men de här vet vad de pratar om. De här måste ha erfarit något liknande. De här har sett samma sak som jag. De här ser verkligheten på ett sätt som jag också gör nu. Och då lägger man till sig med diverse termer och uttryck som man tycker passar. Och det där har ju idéhistoriker kunnat belägga när det gäller Böhme, hur man hittar spår av alla möjliga tanketraditioner. Minst alkemi och hermetism då.
Vad tror du egentligen händer i det här ögonblicket där solglimten uppträder i tennkärlet? Alltså är det någonting i jaget som kollapsar? Är det något skydd som människor bygger upp som försvinner? Är det ingripande av gudomlig nåd? Är det någonting... Är det egot som går sönder?
Ja, ska jag säga vad jag tror?
Mm.
Eller det som kommer närmast, hur jag ser på det här numera. Väldigt kort, utan närmare förklaring. Det är att ett sånt ögonblick som kan vara 10 sekunder eller 5 minuter eller en halvtimme eller 2 dagar. Ett sånt ögonblick är någonting, en synkronicitet i den här meningen jag nämnde apropå Böhme för en stund sedan, som utlöser en återerinran i Platons mening. Alltså väcker till liv någonting som redan finns i själen från förr.
Mm.
Från tidigare liv.
Just det, för att Platon menar att egentligen så vet vi allt, nästan. Men vi har glömt det. Och att söka kunskap är att bara få den här... att väcka det till liv igen, att minnas det helt enkelt. Att livet är alltså en typ av minnes...
Ja, och minnet i fråga har då att göra med var man kommer ifrån, så att säga. Vad som är ens egentliga... mänskliga, själsliga existens.
Ja. Men...
Och där är ju då människor i olika djup av det där. Så att det som för en sån här, om vi kallar det för en glimt då. Det som för en människa, eller det som en sån här glimt ger upphov till i en människa, är kanske en förhöjd livskänsla, en någon sorts minnesvärd insikt om att ja, men det är väl inte så tokigt livet i alla fall. Medan hos en annan människa kan det vara att det väcker någonting i stil med Böhme, en impuls att åstadkomma ett av västerländska historiens stora metafysiska produktioner. Det är ganska olika själar det är frågan om då. Ja.
Men i den här i det här minnesarbetet, tror du att det går att minnas sig tillbaka hela vägen till en förening med Gud?
Jag ska bara säga att det här jag sa nyss var ingen värderande jämförelse, utan det var bara ett konstaterande av att det här yttrar sig på olika sätt hos olika människor vid olika tillfällen. Men vad var det du började säga?
Jo, tror du att det här minnesarbetet kan leda till att människan kan minnas sig tillbaka ända tills en första förening eller grundläggande förening med Gud?
Jag tror att det är precis det handlar om.